Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den dansningen, eller vad ska jag säga, den tog mig senare till att jag stod bakom Ricky Martin i Globen i bikini.
Har du stått bakom Ricky Martin uppträtt?
Ja, i Globen på MTV-galan. Gud, det här är väldigt länge sedan. Det här är ju hemligt.
Den där teorin jag hade med precis om varför killar öppnar dörrar till tjejer. Ja. Tror du på riktigt att det är så?
Ja, det är klart. Det är som en sån här killar låter, ja men så här, tjejen går före, det är så här human shield.
Du menar om det står någon där inne och ska
skjuta? Alltså. Ja, jag skickar fram det.
Gå tjejen först.
Skicka fram tjejen först.
Hon slog igenom i Melodifestivalen 2011 och gick direkt upp som etta på Svensktoppen. Och sedan dess har hennes röst förgyllt många. Men hon har även skrivit böcker, gjort filmmusik och skapat konst. Jag pratar om artisten Sara Varga. Hej Sara!
Hej Martin!
Vad kul att du kunde komma in den här kalla lördagen som du faktiskt ser.
Ja, vad kul att typ den enda soliga dagen
fick åta här.
Ja, krypa ner i en källarlokal med dig.
Man brukar ju säga så här, jag är sommarmänniska och så finns det de här som älskar att gå på tur och åka längdskidor och varm choklad. Och
alltså för mig räcker det om man åker upp till Norrland och så åker man lite skidor och gör liksom själva vinterprylen. Liksom. Det är ju supermysigt, men jag föredrar ju värme alla dagar i veckan.
Eller hur?
Ja, bada. Och sola.
Ja, men jag är exakt likadan. Vintern åker man till, sommaren vill man bo i. Eller värmen.
Ja, eller hur? Precis.
Mm. Då ska vi se. Den här podden går ju till så att jag har valt ut bilder från ditt Instagram.
Ja.
Varför är det så alltid att gästen drar lite efter andan där och så ser man lite så här panik i ögonen sen oj 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 så tänker man vad har jag lagt upp och så vidare.
Nej, alltså jag känner ingen skämskudd ut. Jag tänker bara att jag har ju tråkigaste Instagrammet i världshistorien enligt min egen uppfattning. Men...
Nej, men det har du inte.
Okay.
Det är faktiskt roligt på sina håll.
Ja, men jag har ju inte riktigt genom åren kunnat lägga upp kanske det jag egentligen tycker och tänker. Det har blivit lite så väl tillknäppt och inte så mycket humor, vilket jag egentligen bara tänker störda saker. Men, ja.
Men du kör ett filter när du lägger upp, är det så? Ett PK-filter, ett hur ska det här tas emot filter?
Ja, men det kanske inte så mycket längre, men det var så alltså förr i tiden, alltså typ när jag, som du sa, slog igenom. Då kände jag att jag hamnade i ett sånt fack att jag skulle vara just PK och det skulle vara så himla fint och gulligt och seriöst. Och det var inte någonting som jag strävade efter egentligen ville, men det bara blev så. Folk liksom, jag kände att jag kunde knappt skämta eller vara sarkastisk i tv eller intervjuer utan att folk bara, nej, så kan du inte säga.
Är det en image då, eller en bild av dig som måste upprätthållas?
Nej, inte en bild. Alltså, det är ju jag. Jag har alltid varit mig själv 100%. Men jag kunde inte vara hela jag. Jag kunde liksom inte... Du känner ju mig väldigt bra privat. Och jag tycker att jag tänker störda saker och, på ett roligt sätt, snällt sätt. Och tycker om att skoja och busa och sådär. Men det har jag väl inte kunnat kanske göra utåt.
Det är ju många människor som rör sig så här i offentligheten som känner sig lite bakbundna just för att även fast de kanske säger något sarkastiskt eller syrligt eller något sånt där, att 90% tycker det är roligt men 10% tar illa upp. Och då tänker man mer på de där 10% än de här 90% som faktiskt tycker att det här är lite roligt.
Ja.
Varför är det så?
Jag bara kom att tänka på en läxa. Jag bittert fick lära mig typ 2004, då var jag, då jobbade jag som DJ och var väl liksom het på det viset. Men skitsamma, jag skulle göra en intervju i en lite tvivelaktig tidning som hette Mår. Jag vet inte om man minns den. Det var bara en intervju, det var jag och fyra tjejer till som skulle prata om jag minns inte exakt vad. Det enda jag minns är att jag är sarkastisk hela intervjun igenom. Jag skämtar om precis allting och jag tycker ju själv att jag är fantastiskt rolig. Det enda som jag inte tänker på är att sarkasm i skrift är inte lika tydligt. Så att, alltså, ja, hade man läst den intervjun så framstår jag som vettekatten. Men ja, det var kul då, inte lika roligt att läsa. Så att sarkastisk i skrift, icke.
Var inte det.
Var inte det.
För att återkoppla till vad den här podden går ut på så har jag valt bilder. De här bilderna då kan
jag
man ju...
Jag försöker slacka bort.
Ja, du vill inte se bilderna. Man kan se de här bilderna på ett konto som heter Martin Melins podd på Instagram. Man kan se dem på mitt konto och man kan naturligtvis se de här bilderna och alla andra bilder på ditt konto.
Uh-huh.
Vad heter du på Instagram?
Sara Varga 1.
Ja, jag tycker vi kör igång helt enkelt.
Kör igång.
Vi tar första bilden och vad ser du här?
Jo, jag ser mig och Johan Muller i Melodifestivalen 2017 stå och hålla varandra i handen. Jag i någon jäkligt märklig outfit och frisyr. Han ganska stilig. Jag ser ut som en sån här trollgumma.
Troll?
Ja, men, det finns ju mer och mindre lyckade versioner av sig själv. Tog du den bara för att jag är jätteful på den?
Fin. Nej, men du är inte ful. Jag tycker det är en fin bild. Att...
Det tycker du inte alls. Annars skulle du inte tagit den. Jag känner dig lite för väl.
Ja, men du har den här frisyren.
Ja.
Alltså, val.
Okej, det här är alltså nivån. Det är alltså elak. Du bara, nej, det här kommer bli jättekul. Det är snällt, roligt.
Nej, men du, vet du vad? När jag såg den här bilden tänkte jag så här, den här bilden är jättefin, den här tar jag. Sen öppnar du dörren till att prata om hur du ser ut. Och vad du, alltså, fick du välja kläder och frisyr själv?
Vad elakt det. Nej. Alltså jag hade ingenting att säga till om därför. Men vad jag såg framför mig, det är sjukt att jag har ju ritat den där klänningen. Jag har så designat den. Och den var jättefin på den där bilden är jätteful. Frisyren, alltså ja, till saken hör att den veckan, jag hade sovit en timme. Varje natt. Jag var så slut och trött så jag sket väl kanske lite i hur jag såg ut när jag klev upp. Och jag minns att jag var så trött så att jag till och med missar att sjunga en bit i låt. Ja, inget bra framträdande. Så det är så här, moment man gärna glömmer bort. Men, ja, kul att jag ligger ute på Instagram.
Vad sjöng ni för låt?
Du får inte ända på mig.
Och vem har du skrivit den?
Ja,
du har skrivit den. Både text och musik.
Text och musik har jag skrivit.
Mm. Hur gick det?
Fan, Martin. Vi kom sist.
Det tro mig, det kommer bara bli bättre.
Det kan inte bli sämre än så här. Okej, vi börjar på botten.
Nej, men alltså, vet du vad? Jag hade faktiskt glömt bort. Okej, men hallå, vänta lite nu om vi ska vara seriösa. Det är ju väldigt många duktiga artister med faktiskt bra låtar som inte har gått vidare från de här delfinalerna.
Ja.
Så att man får inte glömma bort det. Att bara vara med här är ju faktiskt en bedrift. Eller vad
jo,
man
men
säga.
Det är det absolut. Men jag tror att vi hade så himla kul och vi kände verkligen att det här är inte vårat år. Det är om man inte har hört den, det är en väldigt fin ballad som jag är jättestolt över. Men indundrar ju liksom Victoria, Popsnören och Alex Kylström och gud vad de hette och är så här skitcoola, jätteballa i så här poppiga kläder och inglider jag. Jag ser ut som att jag ska gå på så här middag på 1800-talet. Det smällde inte så högt, men vi förstod det och garvade i alla fall. Ja.
Men jag sa ju det i början här, du var ju faktiskt med i Melodifestivalen 2011.
Ja, det var jag.
Med låten Spring för livet.
Yes. Spring för livet om det är kärt.
Att slå tillbaka, det är det inte värt. Det gick ju ganska bra, du gick till final där.
Jag gick till andra chansen och därifrån så gick jag till final.
Tror inte du Loreen i andra chansen?
Vi ställdes mot varandra och jag slog ut henne då. Året efter vann hon.
Just det.
Mm.
Hur gick det i finalen förresten?
Jag tror att svenska folket röstade fram mig till att jag kom 4 eller 5. Men den internationella juryn som inte fattade vad jag sjöng, de tyckte väl att jag sög. Så att jag tror att jag kom nia.
Nia, mm. Vilket ju är fantastiskt.
Ja, men alltså bara att komma till final så kände ju jag då som för den stora massan inte... Jag hade ju släppt det redan en skiva innan och jag jobbade som artist, men jag hade inte slagit igenom liksom för svenska folket, men det gjorde jag ju då.
Det är ju 10-årsjubileum i år.
Ja.
För den låten.
Det är det.
Det är ju roligt.
Ja, det är det.
När du ser Melodifestivalen nu, som sagt, du har ändå varit med två gånger, men kan du känna med de här? Kan du känna med de här unga som är med för första gången och sådär?
Nej.
Det är inte någonting.
Nej, verkligen inte. Jo, men det är jättekul och det är ju, alltså det är ju... Dels så är det ju det är en så stor apparat och det kan ju lika mycket hjälpa som det kan hjälpa, för går det inget bra där, då är det svårt att liksom, ja, hitta sin väg in tillbaka, har jag upplevt det som, liksom, musikbranschen. Men går det bra, ja, som det gjorde för mig första gången, blev ju liksom ett dunder genombrott. Det är ju det min karriär egentligen har liksom levt på. Nej, men alltså, ja, känna, det, man bara hoppas att det går bra för alla.
Men när du slog igenom där och sen, som jag sa, rakt in på Svensktoppen och
Finsktoppen
och allt så vidare, och blev ju en jättesuccé den låten. Kände du att oj vad fort det här gick?
Jo, men det gjorde jag nog. Det var ju verkligen över en natt som allting hände, och jag var väl inte riktigt förberedd på det. Och det resulterade ju också i att jag jobbade dygnet runt och folk slet i mig till höger och vänster, och jag liksom kände att det var min skyldighet att säga ja och göra det som jag förväntades göra. Och sen så hade jag extremt dåliga människor runt omkring mig som inte såg att jag höll på att gå sönder och inte liksom avrådde mig från att gigga så mycket som jag gjorde och ställa upp på intervjuer och tv-program. Så att det slutade med att jag kraschade totalt in i väggen. Jag hade ett skivbolag som sket fullständigt i hur jag mådde. Eller det enda verkade vilja göra var att tjäna pengar på mig, och det har de gjort. Så att, grattis till dem.
Det känns ju som att det där är någonting man hör från andra artister också.
Mm.
Och som du säger, att skivbolagen vill nästan mjölka ut artisterna så mycket som möjligt.
Mm.
Kanske på en kort tid istället för att tänka långsiktigt och värna om dem på något sätt.
Ja, men det så upplevde jag. Framförallt det skivbolaget som jag låg på, där upplevde jag att där var det total liksom bara urmjölkning och utnyttja. Sen finns det ju såklart jättebra människor också. Jag har en helt fantastisk A&R på Warner Chappell som jag har haft i 15 år, som har stöttat och funnits för mig jämt. Men generellt så är alltså, det är en jättesmutsig bransch, och det är människor som ser alltså unga människors drömmar och talanger och utnyttjar det till max. Så att, ja, jag vet inte katten om jag skulle råda folk till att bli artister. Det finns så många mörka sidor av det.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Vad ser vi där?
Egentligen är det texten, och du kan få läsa texten.
Ja, jag måste nog läsa texten. Mm. Energi och pepp har under en längre tid lyst med sin frånvaro. Idag har jag en spelning i Kristianstad som jag även bävat för. Satt på hotellrummet fram till en timme innan och hade ångest. Som ni kan se, kroppen vill inte. Jag vill inte, och var rätt säker på att det skulle bli en hisansvisan bacon hej över hela tillställningen. 3 minuter innan det skulle börja så letade jag förbi efter en bakdörr för att smita ut rymma.
Som jag tolkar texten, alltså bilden är ju, du sitter ju typ... pustar ut i någon gul klänning. Man förstår att du ändå är uppklädd och ska göra någonting. Ja, du ska ju gigga upp i morgon. Framträda. Men texten är ju verkligen det här att fan, jag orkar ingenting. Jag vill bara...
Det där är faktiskt ett moment.
När var det här ungefär?
Det där, jag sitter på hotellrummet i Kristianstad och jag har totalt kraschat, gått sönder. Jag orkar inte kliva upp ur sängen. Jag är så dåligt skick så att jag har varit tvungen att åka ner dagen innan för att kunna sova så länge som det bara går, för att sen gå upp på scenen. Och jag vet att jag har enorm panikångest. Jag är så dålig så att någon inte kring mig säger bara, alltså, du ska inte stå på scenen. Men det finns någonting i mig att jag kan ju inte ställa in. Jag måste göra det jag sagt att jag ska göra. Och så kommer jag att jag önskar att jag bara hoppas att det inte kommer någon. Tänk om ingen dyker upp för att titta på mig så att jag slipper. Och tittar ut över liksom ett publikhav där folk liksom sitter och väntar, och jag får bara ännu mer ångest. Jag vet att jag ringer till mamma och hon säger, jag tror att hon är den enda som säger, men ställ in, sa du kan inte ställa dig på scen. Och jag bara, jo, jag måste. Men jag kommer att jag tänker så här, om jag om jag ställer in, då kommer alla som sitter där tycka att jag är jättedum och att jag kommer göra dem besvikna. Det kommer liksom inte bli något bra. Men okej, jag gör så här. Jag går upp på scenen och säger det. För jag vet att på bilden som vi ser så har jag brukar alltid ha utsläppt hår och liksom fin i håret. Men jag är så trött så att jag har bara håret i en trött tofs och glasögon på mig. Inte på den bilden, men jag vet att jag hade det när jag sedan gick upp scen. Så jag går upp på scenen och så säger jag det att jag tror att jag står och skakar. Det syns på mig att jag håller på att trilla isär. Och jag säger det, jag mår jättedåligt. Jag kommer inte klara av att sjunga. Jag kommer inte klara av att göra det här. Och även säger det att antingen så hade jag kunnat ställa in. Men jag, istället så går jag upp och berättar det. Men bara det när jag ställer mig, jag känner direkt att jag får väldigt mycket så här sympati och att folk liksom ser på, jag ser att några sitter så här, tar sig för hjärtat och vill, ja, folk märkbart tycker synd om mig. Så att jag säger det, men jag testar att sjunga och det går bra och det, ja, kontentan blir i alla fall, det blir en av mina finaste spelningar jag någonsin har haft. Jag pratar mig igenom hela spelningen och sen efteråt så kommer folk fram och liksom kramar om och liksom förstår och fattar att det här var ju inte något lätt. Men jag fick i alla fall väldigt mycket kraft. Jag minns den spelningen väl.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi då här?
Vad ser vi där? Jo, vi ser mig och Lars Hägglund på Rockbjörnen iklädda. Det ser ut som att vi har matchat våra outfits, som att vi är en så här töntigt band. Men jag har på mig, vad säger man, snickarbyxor. Och Lars har på sig jeansjacka. Ja, vi står och tittar in i kameran. Lite sådär på röda mattan, samma pose som jag har gjort 3000 gånger.
Jag gick igenom ditt Instagram-konto här igår, allihopa, och Lars är med och dyker upp väldigt mycket. Vem är Lars?
Lars Hägglund är min bästa kompis och min låtskrivarpartner sedan 12 år tillbaka. Vi gör väl det mesta ihop, skulle jag säga, musikmässigt. Vi har gjort filmmusik och Lars är alltid med och spelar och körar och ja, det är... Min livs... Vi är ju inte tillsammans, det är många som undrar om vi är det och det är vi inte. Men det är min livskamrat.
Hur viktig är han för den musik eller för att du ska orka och göra allt du gör egentligen?
Men han är jätteviktig, såklart. Det är inte att jag inte gör eller har gjort musik och skapat med andra. Men vi har ett liksom musikaliskt game som... Det är svårt att bryta eller... byta ut. Vi har jobbat så otroligt länge. Vi kan varandra utan och innan. Så att det är en ynnest att få ha en sån nära, alltså kollega, musikpartner.
Någonting ni har skrivit ihop?
Spring för livet har jag skrivit text och musik, melodi. Men Lars är den som har liksom producerat och skapat soundet från början. Sen så, och gjort det med alla. Min senaste skiva producerade han helt och hållet. Vi har skrivit filmmusik till filmen Bäst före. Där har vi skrivit all musik ihop.
Ja, det där, berätta om det där. För där blev jag lite överraskad när jag hörde. Mm-hmm. Vad var det där för någonting?
Filmen.
Jag
har du inte sett den, Martin?
Vet du vad? Det roliga är att jag har sett filmen. Men jag hade ingen aning om att... Hade ni skrivit all filmmusik? All musik i den filmen?
Allt du hör i hela filmen.
Det är ju helt fantastiskt, för det är ju liksom alltid, det är något dansband där på båten.
Ja, det är två dansbandslåtar som Visex senare tyckte var så bra, så att de spelade in och släppte. Titelspåret sjunger jag. Hur gör vi nu? Hur gör vi nu? Vi går åt varsitt håll. Sen så är det massa, alltså det är hissmusik och det är karaoke och det är nattklubbs dunka-dunka.
Vad roligt. Hur fick ni det jobbet?
Jag blir kontaktad av en producent på SF som säger att regissören Mats Aren har skrivit klart en filmmanus och han är väldigt intresserad av att ha med låten Spring för livet i den här filmen och undrar om jag kan komma på ett möte. skickar över manuset till mig och jag läser det och kliar mig lite i huvudet och tänker att nej men, jag kan inte se någonstans vart Spring för livet ska liksom passa in i den här filmen. Men det är ju en stor grej, jag har alltid drömt om att få göra filmmusik och sjunga titelspåret ända sedan Titanic och My Heart Will Go On, så har det varit en stor dröm. Så att ja, nu känner jag att den här drömmen kanske blir sann. Så jag går på möte med producenten för filmen och jag säger det, så här, jag har ju läst manuset nu och jag förstår inte riktigt vart Spring för livet ska passa in, men tuta och kör, ni får spela någon gång ni vill. Men då säger jag lite järvt att jag skulle ju kunna skriva en helt specialanpassad låt för filmen utifrån hur jag upplever manuset och själva handlingen. Och det blir då Hur gör vi nu som beskriver hela filmen. Och sen frågar jag, och vem är det som ska göra resten av musiken? Ja, nej, men så långt har vi inte kommit. Och jag bara, ser genast min chans och bara, men det kan jag göra. Och bara, aha, okej, alltså vad då, har du gjort det förut? Så jag bara, nej, men alltså det skulle inte vara något problem att skriva musik till en hel film. Det borde inte vara något så här konstigheter. Och ja, men absolut, det låter som en jättebra idé. Liksom. Ni får jobbet, vill jag minnas, för det blev just, jag fick ju det. Jag minns att jag ringer till Lars och säger så här, du, vi har fått ett gig här som de vill ha låt, vi ska skriva låt till dem, titelspåret. Men sen så ska vi även göra all annan musik också, som musikproducenter för hela filmen. Och Lars bara, hur tänkte du nu? Jag bara, inte alls, men jag har feelingen att det här kommer bli kanon. Och det blev kanon. Det var otroligt häftigt och det blev jättebra. Det tog ett år, men en enorm utmaning, men något av det är absolut mest stolt över av det vi har gjort.
Vi tar nästa bild. Vad ser du här?
Oj, där ser vi en jätteliten varg som sitter i en studio i New York hos producenten Stephen Dwyer. Jag kanske är i Woodstock. Jag har flugit över till USA för att efter att ha blivit upptäckt på MySpace, eller vill du ska berätta hur jag ser ut? Jag sitter med knästrumpor.
Men du har ju alltid knästrumpor.
Nej, jag har benvärmare på armarna. Jag har som vanligt en hatt. Jag sitter med min första gitarr. Jag ser lite så här cool ut.
När är bilden ifrån?
2006 i februari. Men ja, då är jag i Woodstock och ska spela in min första skiva på engelska.
Du sa MySpace, vad var det för något?
Ja, alltså barn, förr i tiden så fanns det något som hette MySpace. Och där la man upp sina låtar och man hade kontakt. Det är lite som Facebook, fast det var liksom sin musikplattform. Och jag tror att 2005, någonstans här, 2005 så skriver jag min första hit, singel Born to Fly i en väldigt akustisk version, inte så som det låter idag på Spotify, och jag lägger upp den på MySpace och får, jag tror, alltså bara över någon natt eller några dagar, och jag 300 000 lyssningar, och det är ganska mycket för att vara helt okänd och MySpace. Så att det blir någon liten våg. Jag blir kontaktad av skivbolag. Jag blir kontaktad av folk i London, i USA. Och en lång historia kort. Min demo på MySpace slutar med att jag får skivkontrakt och jag hamnar i Woodstock i USA och spelar in med alltså riktiga gamla rävar som jag inte visste då, men som har spelat med Beatles. 'Cause I got faith in my heart and hope in.
Men hur kändes det då att komma dit som ung tjej och kastas in i någon slags musikbransch?
Alltså musik har jag skrivit sedan jag var 8. Och jag har liksom aldrig, jag tror att artist är inte någonting man blir, det är någonting man är. För mig var det så självklart att jag skulle skriva låtar. Och jag var mest inställd på att jag skulle bli låtskrivare. Jag tyckte inte att jag kunde sjunga speciellt bra och hade inte gjort det. Och jag kom från en familj där musik i stort sett inte fanns. Och jag vet inte om det var därför jag började skriva låtar, för jag kunde inga låtar, men för mig var musik liksom det som rörde mig hjärtat allra mest. Och just texter har jag alltid varit så fascinerad av. Sätta ord på känslor som kan beskriva någonting som alla delar. Jag tror att jag aldrig haft någon plan B. Jag skulle dit, jag skulle släppa skiva, jag skulle släppa bok. Allt det där som jag drömde om att jag skulle göra har jag gjort.
Vi tar nästa bild. Vad ser du här.
Martin, varför valde du den där bilden, undrar jag.
Därför att den sticker ut så mycket i ditt konto.
Ja, den gör det, eller hur? Det är typ, kanske, det finns någon till.
Det finns två. Det finns två bilder. Det här är den ena.
Det är en, ja, vad säger man, en klassisk bikinibild när jag står på solnedgången på en klippa och böjer mig, ja, jag vet inte, sensuellt framåt med sug i blicken. Ja, alltså personligen tycker jag att det är rätt porrig liksom. Men,
när är bilden ifrån och var är den tagen?
Bilden är tagen av min dåvarande pojkvän Patrick Saxer som är en jätteduktig fotograf och tillika god vän idag. Den är tagen på Cypern. Så länge sedan.
Det är ett tag sedan.
Det är ett tag sedan.
Blev du utsett till Sveriges sexigaste tjej 2013?
Nej, det stämmer inte. Utan nej. 2011 så blev jag utsett till Sveriges näst sexigaste tjej.
Oj.
Fast du tyckte säkert att jag var sexigast.
Jag var ju faktiskt nummer 26 på Expressen över sexigaste män.
Jaha, okej. Okay. Wow.
Typ 98.
Ja.
Såna här saker då, det här finns ju inte idag längre. Det här att man utser den som är sexigast. Och
det är ju lite tråkigt. Eller...
Nej, det tycker du inte så.
Nej, jag tycker att det är kul. Alltså att det fanns.
Ja.
Det är väl jättesmickrande att den fantastiska tidningen Slits ville...
Kora dig.
Kora mig. Ja, och jag har fått fråga, jag fick fråga väldigt många gånger om jag ville vika ut mig i Slits. Och det har jag konsekvent tackat nej till. Mm. Vilket man kanske har svårt att tro när man tittar på den där fina bilden du har valt. Den ser ut som att den är tagen direkt från Slits. Ja, nej.
Om man är 22 år och så vill man liksom slå igenom, man vill bli någonting. Och så här, är det inte lätt egentligen att trilla dit i såna här saker? Eller vad tror du? Du är, alltså, i den branschen som du ändå
nej,
har varit
nej,
och är
det,
i?
Nej, det tror jag absolut. Det beror på vad du är ute efter. Jag har aldrig velat bli känd. Jag har aldrig behövt, liksom, jag har inte det behovet av att liksom, se mig, höra mig, bekräfta mig. Utan jag har velat skapa musik och nå ut. Och jag tror att alltså, du hittar inte en etablerad artist, låtskrivare som har börjat i Slits. Alltså, det finns säkert någon, men det är inte den vägen du ens tänker tanken att gå, för det är inte det man är, eller jag i alla fall, var ute efter.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Där ser vi också en ung liten varga som sitter på knä framför ett DJ-bås, eller man ska säga DJ-bänk med hörlurar. Och ser lite tuff. Vad ser du, undrar jag?
Jag var nyfiken på det här. Har du haft någon slags karriär som DJ?
Ja, jag har ju haft en karriär som DJ. Jag jobbade som DJ på heltid i 10 år. Började 2003. På Spybar så började jag spela. Jag har min gamla, det man inte vet, jag är dansare från början. Så jag har dansat hela livet. Och det, så att musik har ju alltid legat väldigt nära till hands. Och dansmusik och hiphop och vad det nu kan vara. Så att jag började jobba på Spybar i VIP-rummet. Och därifrån så, där satt jag och scratchade och spelade old school hiphop. Sen avancerade jag och stod på stora dansgolvet och spelade house och klubbmusik. Och jag tror att jag har spelat på alla ställen på Stureplan av Berns Café Opera. Rest runt i världen och spelat. Men idag så, alltså det händer. Jag kanske spelar en gång om året. Men det var en tid i mitt liv som där DJ var liksom det jag jobbade som och var.
Hur hamnade du på EM-finalen 2002?
Hur hamnade jag där och vad gjorde jag där? Jo,
vad hände?
Jo, så här är det. När jag var 15 år så står jag på Gröna Lund och tittar på, alltså nu snackar vi det glada 90-talet, liksom en era som, ja, är underbar. Och ser hur E-Type glider in. Ascool med den här svinsexiga, snygga ballabruden Di. Och hon viftar med sitt hår och bara är så jäkla ball. Jag kommer att jag står och tittar där. Jag mår dåligt för jag tycker att det är så häftigt. Jag bara, där vill ju jag stå. Jag vill inte stå i publiken. Dit ska jag. Minns att jag tänker det. 2 år senare, det vill säga 17 år gammal, tvivelaktig ålder, så står jag på ett gammalt inneställe som heter Sophie's en gång i tiden. Och jag har väl liksom ljugit mig in där på något vänster. Och jag står och dansar på något bord. Mamma, lyssnar inte nu. Och jag får syn på den här härliga E-Type och bara wow, jag ser min chans. För jag står, ser honom att han står och tittar på mig när jag dansar. Så jag glider fram till E-Type och säger så här, du tjena, det är inte så att du söker ny dansare. För vid det tillfället så visste jag av någon anledning att den här dansaren Di, hon skulle göra solokarriär. Så där står E-Type utan dansare. Jag ser min chans, hugg. Ja. E-Type tittar på mig och han bara, jo, jag gör faktiskt det. Han ringer mig dagen efter och så säger han, du ska följa med till Bryssel och dansa. Jag har ett gig. Och jag bara, okej, kul, ett gig i Bryssel. Ja, men det låter ju kanon. Men känner, mamma blir lite så här, ska du åka iväg på med E-Type? Ja. Dessutom är att jag än får ta med mig en tjejkompis som också ska följa med så att jag inte åker själv och hon ska också vara med och dansa. Kommer ner och börjar väl inse att det här är ju lite större än vad jag kanske hade räknat med. Det är ju nämligen EM-invigningen i Bryssel och premiärspelningen av låten Campione. Precis innan gigget ska gå av stapeln. Kikade in på den här arenan. Jag vet inte hur många som ryms på den arenan. Många. Men E-Type viskar lite. Du, vargen, du behöver inte vara orolig. Det är bara 500 000 som kollar. ja, så att, men Ingrid och jag. Jag vill minnas att Ernst Billgren var med i bandet. Vi glider in på en vagn och ja, dansar. E-Type sjunger och vi dansar bredvid. Det var häftigt. Det var ett bra gig. Bra början på min danskarriär.
Ganska otippat.
Ganska otippat. Men den dansningen, eller vad ska jag säga, den tog mig senare till att jag stod bakom Ricky Martin i Globen i bikini.
Har du stått bakom Ricky Martin och uppträtt?
Ja, i Globen på MTV-galan. Gud, det här är väldigt länge sedan. Det är ju hemligt. Eller hemligt är det inte. Det är bara att folk
men oj, vilka så här, bock på CV-grejer. Det finns ju folk som skulle kapa armen för att göra sådana grejer.
Ja, men jag kanske...
Och jag sitter utan armar.
Nej. Ja, jag sitter jag utan armar och ben. Det är därför jag slutat dansa med.
Nej, men vad roligt. Alltså, du har gjort lite sånt där.
Ja, inte lite. Det var liksom mitt liv fram tills att jag blev DJ. Jag fortsatte nog dansa då också. Men det har lite bytts av. Jag började som dansare. Gjorde liksom väldigt stora grejer. Tyckte det var skitkul. Turnerade liksom med olika artister. Men ja, var sak har sin tid. Och sen tog DJ-enet över. Låtar har jag dock skrivit hela tiden. Det har liksom varit mitt återkommande. Och det var någonstans målet att jag själv ville liksom sjunga min egna musik. Men det jag dansade väldigt mycket liksom latino-danser. Och vad jag spelade som DJ är helt motsatt till hur min egna musik låter som artist.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Där ser vi en gravid Sara. Nej, det ser man inte att jag är. Men jag är det. Jag sitter framför min utställning på Globen Quality Hotel. Framför alla mina blåa, fina tavlor i keps och ser finurlig ut.
Berätta om konsten.
Målat har jag också alltid gjort. Tecknat började jag med när jag var liten. Jag tror min första tanke om ett yrke när jag gick i sjuan var att jag skulle bli serietecknare. Men det blev jag ju inte. Utan målat har jag alltid gjort. Och började i liten skala. Jag hade inga tavlor på väggarna hemma. Men det växte och det blev... Jag började lägga ut på min hemsida, på min blogg som jag hade då. Och då började folk fråga, gud, vad kostar den där? Kan jag köpa den? Och sen så bara har det vuxit. Nu har jag haft väldigt många utställningar. Men sen 1,5 år tillbaka så har jag min konstutställning på Globen Hotel. Och då är jag där och målar live så att man kan titta när jag målar, man kan köpa en tavla på plats och sen en liten tid tillbaka så bjuder jag in gäster som får komma och måla med mig och göra en tavla som sen i sig ska bli en utställning med alla mina gäster. Och du har ju varit där, Martin.
Jajamensan, och det var jättetrevligt. Jag och min dotter Fanny var där. Det är ju, jag tycker att det här är ganska trevligt, det här initiativet som du och vad är det, Quality
Hotellgloben.
Ja. Har tagit att du får ha din liksom ateljé där. Mm. Det är ju jättetrevligt. Det händer ju någonting i hotellobbyn där.
Alltså jag älskar ju hotellobbys och jag älskar flygplatser. Det är två platser där människor liksom kan prata med varandra på ett liksom okonstlat sätt. Tyvärr så gör man ju inte riktigt, du börjar inte prata med vem som helst på bussen, men på en hotellobby så folk är på väg någonstans, de är ofta glada. Det är ju roligare att Alltså att det händer någonting där. Och de har ju tyckt det uppenbarligen på hotellet att det har varit väldigt trevligt att höra mig stå där och måla. Så jag hoppas att jag får vara kvar lite till.
Då kan vi säga det också att man kan rekommendera om man vill se det här och vill vara med och vill träffa dig också.
Ja, då ska man ju komma till Quality Hotel Globe.
Berätta om Eslövslingan.
Martin, oj, oj, Eslövslingan.
Vad är det för någonting?
Eslövslingan är ju en slinga på internet som jag och du är med i.
Du drar in mig väldigt
mycket.
Ja,
det gör jag verkligen. Det här tänker jag inte ta själv, för du är minst lika delaktig som jag. Men det här är väl ett år sedan, drygt.
Men vi kan väl ändå... Det här är ju på Facebook.
Ja, precis. Det är en slinga på Facebook som... Av någon,
grupp är det.
Vi börjar engagera oss. Vad händer ute i Sverige? Vad händer i Eslöv? Eller är det så att vi har aldrig varit där, någon av oss? Är det därför?
Nej, men vi började ju så att nu hittar vi en stad någonstans som är tråkig. Mm. Och så engagerar vi oss och ser vad det händer och ser om vi kan dra igång något kul där. Vi skulle ju ha en tårtbakartävling.
Ja, men vi undrade, vad gör folk i Eslöv? Och både du och jag, vi fastnar för att det är någon som i Eslöv skriver det, och vilket är jättetrevligt. Men det är ju så här vanligare, är någon som har sett en bortsprungen katt, och det är så här tre kommentarer, typ nu öppnar ny frisersalong, välkomna till Storgatan, så här sju kommentarer. Så är det någon som skriver, är det någon som är intresserad? Är det någon som är intresserad av att vara med på en glasyr? Inte en tävling, utan en glasyrkurs för bakning. Och då händer det någonting, vill jag bara berätta. Då händer det helt plötsligt, så blixtrar det till i Eslöv, och varenda människa, känns det som, i Eslöv signar upp sig och vill vara med på den här glasyrkursen. Och du och jag sitter ju gapar och bara, det här är ju helt fantastiskt. Det är det här de gör i Eslöv, de bakar. Så då tänker vi att gud vad kul att om vi skulle, om vi liksom engagerar oss i den här gruppen och i Eslöv, så att på sikt så att vi skulle ha en tårtbakartävling i Eslöv. Och det vill vi fortfarande ha.
Ja, vi pratar ju om det. Och det roliga är att det växte ju fram att vi konstaterar att Eslöv må vara en tråkig stad, men folket som bor där är ju faktiskt ganska roliga.
Ja, men jätteroliga.
Nej, det vore så jäkla roligt att ha en tårt. Men vi pratade om att vi skulle ha tårtbakartävling runt om i Sverige.
Ja, men precis. Ja. Martin och Vargens tårtbakartävling. Ja. Vilka skulle vilja vara med på den, undrar vi. Så och det är ju vi som är domare.
Ja. Så att är det någon som känner kanske gå in och sponsra det här, så kan vi ju göra någon sån tårtbakartävling i för vi måste ju ha priser då.
Ja, precis. Mm. För då tänker jag att vi åker runt till olika städer. Vi börjar såklart i Eslöv eller slutar där. Vi får se, börja. Och så, ja, 10 stycken kanske får komma och baka.
Vi väljer ju 10 stycken, och där går vi då efter utseende. Och sen de här 10 får man väl gå efter smak.
Ja, precis.
Och utseende.
Ja.
Sara, vi har kommit fram till sista bilden. Vad ser du här?
Där ser jag mig själv ståendes med ett väldigt litet knytte. Vissa tycker att det ser ut som en liten hund, men det är en precis 5 dagar gammal liten bebis som har fötts på Södersjukhuset 30 oktober. Och jag står och håller henne i famnen, lite förkynt och stolt. Jag blev ju mamma där i oktober, till en liten Livia.
Hur var det?
Det var, alltså det är ju det är faktiskt det största och coolaste som har hänt. Alltså, jag har ju hört folk säga så här, det går inte att beskriva känslan av hur det känns att få barn eller bli förälder. Och det går inte. Jag visste inte hur det skulle kännas att ha hjärtat liksom utanför kroppen. Jag tycker det är helt magiskt. Hon är 3,5 månad.
Och växer.
Och växer så det knakar. Faktiskt. Men så otroligt fin, och jag är så himla, himla glad och tacksam för att hon finns. Och, ja.
Har du skrivit någon låt till henne?
Nej, jag har inte skrivit någon låt till henne faktiskt. Men
det är inte omöjligt att det blir så?
Det är nog inte omöjligt att det blir någon låt till henne. Men jag vill liksom lära känna henne först och se. Och det kommer nog skriva väldigt mycket musik till henne.
Du skriver mycket på svenska?
Ja, lika mycket på svenska och engelska.
Men har du gett ut på engelska på sista tiden?
Jag bara, gud, har jag det? Nej, det har jag, fast jag har faktiskt spelat in, jag har spelat in två hela skivor, en countryskiva på engelska och en så här, annan akustisk på engelska. Men, och jag har ju en låt som jag vet att du gillar.
Och den är på engelska?
Den är på engelska.
Varför ger du inte ut den?
Ja, men jag vet inte, för att jag har så himla många låtar som inte är givet ut, så vissa glömmer jag bort. Och sen så av någon anledning när vi pratade för länge sedan så skickade jag väl den till dig.
Ja.
Och frågade dig, vad tycker du om den här? För den har legat liksom i bakhuvudet att ja, men den här ska ju släppas, men den är inspelad 2008. Så troligtvis så kommer jag spela om den. Eller så får jag släppa den som den är, jag vet inte, jag har inte bestämt den.
Kan vi lyssna på den nu?
Ja, kör.
Då tycker jag, vi lyssnar lite på den. Eller vi gör så här, vi avslutar podden med den.
Ja.
Och sen så tycker jag folk kan skriva i kommentarer eller skicka mess om de tycker att du ska ge ut den.
Ja.
Så får vi någon slags respons där, tycker jag.
Ja, men det vore väl jättekul. Ja. Tycker ni att det här var bra? Den här är ju lite poppigare.
Vad heter den?
Two Cups of Coffee.
Då säger vi så här, tack för att du kom, Sara.
Tusen tack för att jag fick komma. The sunrise kiss my face. I know I'm running late, but I guess you're worth it. But suddenly I feel I don't know what is real, but I guess you're worth it. You're just a phone call away, but I don't know what to say. Two cups of coffee's what I need, but I guess you're worth it. No, I didn't get no sleep, but I guess you're worth it. I said I'm thinking of you, though I know it's just a bad thing to do.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.